Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack.
Hej, välkomna till Gynpodden.
Hej.
Hej, hur mår du, Lydia?
Jag mår bra.
Bra.
Hur mår du?
Jag mår också bra idag. Mm. Vi ska ju prata om ett väldigt intressant ämne idag, nämligen infertilitet och IVF.
Mm. Vad står IVF för?
Ja, in vitro fertilisering. Har jag rätt, Carolina?
Du har helt rätt.
Ja,
låt oss intressera våran gäst.
Carolina Tristen, välkommen hit.
Jättekul att vara här.
Det är så kul att du är här. Carolina, du är ju specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård. Mm. Men har under jättemånga år bara arbetat med IVF. Stämmer det?
Det är så många år så att jag tänker att jag inte ens berör det längre. Men jag har jobbat jättesnart 20 år med snart. Det här.
Skulle du fortfarande kunna förlösa ett barn och lägga en sur klocka?
Ja, men det tror jag. Ja. Alltså i ett nödläge. Det är inte så att jag skulle räcka upp handen och ställa mig där. Men jag tänker på det ibland, så tänker jag att just de praktiska sakerna skulle...
De sitter kvar.
Mm.
Du arbetar på IVF-kliniken på Sophiahemmet här i Stockholm. Och så är du författare till en bok som heter Ditt förtida liv, som släpptes för några år sedan.
Ja, 2 år sedan.
Och som berör jättemycket, som handlar om just fertilitet, infertilitet, hormoner.
Allt från liksom, man kan säga man är barn tills man går in i klimakteriet. Så det är lite något för alla att läsa.
Ja, superbra. Mm. Den behövs. Och sen driver också IVF-podden. Mm. Och en podd som heter Ditt förtida liv.
Precis.
Mm. Ja, men om du är nöjd med den presentationen av dig, då tycker jag vi kör igång.
Det tycker jag också.
Bra. Då kör vi. Men ska vi börja med att fråga dig, hur definieras infertilitet?
Det definieras som att man har försökt i ett heterosexuellt par i 1 år att bli gravida. Mm. Och har man då inte lyckats på 12 månader, 1 år, då definieras det enligt WHO som en ofrivillig barnlöshet.
Ja, och det här med att försöka, det har vi fått en del frågor om. Vad är liksom ett aktivt försökande under 12 månader?
Ja, men det här tycker jag också är jätteintressant. Därför att eftersom jag träffar de här paren som kommer till mig, då kan de ju säga att vi har försökt i mer än 1 år sedan, i 14 månader. Jaha, och så säger jag så här, hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit tillsammans i och så länge. Ja, så slutade jag med p-piller för 3 år sedan eller för 2 år sedan eller tog ut spiralen. Och sen har vi inte blivit gravida. Och då brukar jag fråga, skyddade ni er när du slutade med p-piller eller spiral? Svar nej. Hade ni ett samliv? Mm. Svar ja. Då, i min värld så är det så här att ja, men då kan man bli gravid.
Mm.
Och då för mig är att försöka, det är att ha ett sexliv tillsammans utan skydd.
Mm. Mm. Så det är ju inte så här att man måste ha sex 2 dagar i veckan i 12 månader.
Nej, men oftast är det ju det som händer. Man tänker så här, man slutar med preventivmedel, tänker att nu vill vi gärna ha barn, kommer det så kommer det. Och så tycker man att det här är lite mysigt och trevligt, och så tänker man inte så mycket på det. Så kanske det går ett halvår, 8 månader, och så märker man att nej, jag har inte blivit gravid. Och alla andra blir ju gravida direkt när de slutar med sina p-piller.
Mm.
Då börjar man kanske ännu mer tracka sin menscykel, och så börjar man förstå, vänta nu, det är nu det är störst chans. Och då är det många som upplever att det är då de börjar försöka aktivt.
Mm, okay.
Och det kan man säga, det är aktivt kanske mentalt, men praktiskt har man ju faktiskt kunnat bli gravid hela tiden.
Så du menar att det paret har kanske egentligen hållit på i 3 år då?
Ja, om man tänker att man slutar med p-piller och sen inte skyddar sig. Och inte undviker. En del slutar ju, undviker och sen börjar. Det är en annan sak.
Men och hur lång tid är medeltiden för att bli gravida?
Ja, men det är ju så att ungefär 75% blir ju gravida inom 1 år.
Mm.
Mm. Nu pratar vi kvinnor under 35-38 år.
Mm. Mm. Men jag hörde någonstans att mediansiffran är 7 månader.
Ja, och det kan man ju tänka sig, eftersom många blir gravida i början. Mm. Sen är det många som det tar längre tid för.
Mm.
Mm. Men de flesta tror ju att det är inom 2 månader.
Annars är det någonting fel.
Ja.
Mm. Vad är de vanligaste orsakerna till att man inte blir gravid?
Det är en blandning. Det kan ligga hos mannen, ungefär 30%. Det kan ligga hos kvinnan. Så jag kan gå in på de olika delarna sen. Mm. Ungefär 30%. Sen kan det finnas lite hos båda. Och det är ju det vi söker efter när de kommer till oss för att göra en utredning.
Mm.
Och då vill vi ju veta, hur ser det ut med spermierna? Hur ser det ut med livmodern? Hur ser det ut med äggledarna? Hur ser det ut på äggstockarna? Hur mycket ägg har man?
Mm.
Och då kan det, det kan ju vara att man redan vet att man har en ägglossningsrubbning därför att man inte har någon regelbunden mens. Ja, då kan vi se att det kan vara en del av att det har tagit lång tid. Sen vill vi ju se, finns det liksom, är det äggledarna inte fungerande, det vill säga stängda? Har man haft några infektioner eller haft något utomkvedshavandeskap? Är man opererad? Och sen så är det ju liksom hos mannen, hur mycket spermier, hur simmar de? Men en hel del hittar vi faktiskt ingen förklaring när vi gör utredning.
Nej. Jag har läst att män i större utsträckning är infertila idag jämfört med x antal år tillbaka.
Man har sett att spermieproverna, när man tittar på antal och rörlighet, hur de ser ut, att det har gått ner.
Ja. Hur kommer det sig?
Ja, den som det visste.
Jag har riktigt om att det är att män går runt med mobiltelefonerna i fickan.
Det stämmer inte, och det är inte för att de duschar varmt. Men det här vet vi ju inte än.
Sen kan det ha med kemikalier att göra?
Alltså eftersom vi inte vet så är det svårt att liksom uttala sig än så länge. Och det man kan ju så småningom kanske veta är att, eller få veta mer om, är ju att vi har ju ändå hållit på med liksom olika fertilitetsbehandlingar i många år. Man tänker sig att man har en man som inte har så jättemycket spermier, som får en son. Ja, då kan man föreställa sig att det kan ha en betydelse. Nu är det så små siffror, för jag menar, det är ju inte så många procent barn som föds per år som kommer från en fertilitetsbehandling.
Nej.
Men någonting är det ju som händer.
Ja.
Och vad det beror på, det vill vi alla ta reda på.
Ja, och hur stor skillnad är det idag jämfört med...
Nej, men det var det här jag ville komma till. Ja. För egentligen är det så här, ja, men vi kan titta på spermaproven och så kan vi se att det blir, om man tittar på stora grupper, färre spermier eller färre rörlighet. Sen måste man ju så småningom ta reda på vad leder det till. Leder det till att det föds färre barn eller att folk blir mindre gravida? Eller är det att vi tittar på siffror?
Ja. Mm. Vi ska gå vidare i processen för IVF. Men jag har en sista kommentar på det här området. Och det var att i förrgår så skickade en kompis en bild i våran kompischatt på Instagram. Där hon hade fått hem ett flygblad. Vem får hem flygblad nu för det? Men ett flygblad reklam från ett företag som tyckte att hennes kille då skulle testa sin sperma. För att se hur fertil han är. Alltså det här skickades ut i området då.
Ja, det kommer flera företag nu som har mer automatiserade spermieanalys.
Exakt, och det här var ju ett av dem. Och de verkade ju skicka ut det här till vitt och brett egentligen för att gå och testa. Och hon frågade, hon liksom öppnade upp den dialogen. Vad tycker ni om det här? Är det här någonting man borde testa? De försöker ju inte få barn.
Nej.
Och då sa jag, lite inne på, liksom baserat på vad vi har pratat om. Jag bara, men testa inte det nu. Det känns väldigt onödigt att få den informationen idag. Och så ska man gå och bära på den informationen tills man en dag vill ha barn.
Mm.
Alltså det spelar ingen roll. Om den är positiv eller om den är negativ så är det väl, tänker jag, bättre att ta den när man väl vill ha barn.
Ja, jag tycker att du resonerar ganska bra. Därför att jag och Emma Carling Wiesel skrev den här boken Ditt fertila liv. Då är ju det därför att vi vill att folk ska ta ansvar för sin fertilitet eller hur man tänker. Det betyder inte att jag eller vi tycker att man ska ta prover för att undersöka.
Nej.
För att du kan ändå inte få kontroll över allting. Om du är 32 år som man och så gör du ett sånt här test och så får du veta att ja, men det är normalt, fine. Ja, men då är du glad och nöjd.
Ja.
Om du får ett resultat som inte bra.
Mm.
Vad
ska du göra med den informationen?
Ja, men precis. Liksom. Ska du gå då vidare, utreda? Tänk att få veta när man är 32 år att nej, men jag är ledsen, men du har inga spermier eller har väldigt få spermier. Vad gör det om du inte har en relation eller om du har en relation?
Ja.
Det är viktiga saker att prata om innan man gör de här testerna, tycker jag.
Ja.
Det gäller ju hos kvinnan också. Eftersom du kan inte gå och ta ett blodprov för att få reda på om du är fertil.
Nej, jag tror det folk tänker är så här, att man vill fånga det innan det har gått för långt. Jag tänker att om du har få bra ägg eller om du har sperma som håller på att bli dålig. Att man tänker att man kanske, om man inte kan och inte vet, så man tänker att man kanske kunde ha gjort något för 5 år sedan om man hade vetat om det till exempel. Är det så?
Nej, men om du tänker man, om du tar en man som då har, och säger att han skulle få veta att han har ett spermaprov som är inte bra.
Mm.
Det är klart att om det ger honom en väckarklocka att ja, men det kanske är bra att jag slutar använda de här testosteronpreparaten eller anabola steroiderna eller slutar använda vissa droger. Fine, men i normalfallet så är det ju liksom ingenting som mannen kan göra någonting med.
Mm,
och det är samma som kvinna. Om du tar ett prov på din äggreserv och får höra att det ligger lågt och du är 32 år. Det skapar fruktansvärt mycket ångest hos de kvinnor som jag träffar. Som har fått det presenterat för sig och kanske inte ens har försökt. Eller kanske står på p-piller när de tar det här provet. Eller, ja.
Det finns ju en stor influencer som gick ut med att hon, ja, men hon var ju runt 30. Eller till och med innan 29 eller någonting, gick ut med att de hade försökt få barn, tror jag. Och det visade sig att hennes ägg inte var av så bra kvalitet, eller de höll på att ta slut. Eller jag vet inte vad liksom formuleringen var. Men att hon behövde, att hon hade en väldigt kort liksom, fönster just nu där hon kunde bli gravid. Alltså kanske kommande bara 1-2 år. Och sen så skulle hon vara i klimakteriet. Det skapade ju väldigt mycket stress hos tjejer, kan jag säga, att man kände så här, oj, det här kan alltså hända. Det som då, hon var antagligen för klimakteriet och upptäckte det och fick då snabba på processen att börja skaffa barn. Och det här
fick hon barn?
Hon har 2 barn nu. Så hon har fått 2 barn. Men jag kan säga att det här gjorde att, att många i vår, liksom, eller min närhet frågade sig om, ska man testa? För det här är så här, om jag kanske inte vill ha barn idag, men jag kanske vill ha barn om 3 år. Men om det innebär att jag inte kan få barn om 3 år, men jag kan få det idag, då skaffar jag det idag. Så tänker tjejer.
Och då tänker jag så här.
Ja.
Att då kan man väl lika gärna försöka på en gång. Därför att det är så här, du kan ta ett blodprov och sen så ligger det helt normalt. Det om 3 år, om du tar det när du är 35 och det ligger jättebra. Och så tänker jag, men då kan jag vänta några år tills jag är 39 eller 38. Då är det ju så att vi som jobbar med det här, vi vet ju, fine, det är jättebra att ha mycket ägg. Det är inte liksom någon som skulle säga någonting om det. Det är bra att ha en bra äggreserv, som vi kallar det.
Mm.
Men det är ju så att det säger äggreserven i yngre åldrar säger inte så mycket om kvaliteten. Du kan vara 30 och ha få ägg, många jättebra. Du kan vara 40 år, 41 och ha massor av ägg. Men det är ju väldigt få då som generellt är bra.
Mm.
Så att det kan ju också skapa en falsk trygghet och det kan skapa stor oro. Så att alltid när man gör de här sakerna, då tycker jag att man ska tänka, vad ska jag göra med den här informationen?
Ja.
Säg att du är singel och 32 år, du har ingen relation. Om du då tar ett spermaprov eller ett äggreservsprov och får ett svar som inte känns bra.
Vad ska du göra med det?
Vad ska du göra med den informationen?
Spara dem.
Ja, men det kostar mycket pengar. Mm. Det är inte för de allra flesta människor. Det är ju ett jättebra sätt att kunna liksom ha en försäkring, absolut. Men det är ju inte så att majoriteten av 34-åringar, kvinnor i Sverige, kanske har den ekonomin. Nej.
Kan vi komma in på det? Eller Helena, vill du liksom gå vidare i din
agenda? Jag har ju en lång agenda. Ja,
jag tycker att det här är så intressant.
Ja, men kör.
Just det här kring att frysa in ägg. Det finns ju bolag som erbjuder det, om man börjar jobba hos dem till exempel.
Jag vet.
Att man kan få frysa in ägg om man är karriärskvinna hos dem. Och de ser det ju som en förmån, att det är en fördel. Och det här blev ju jättekontroversiellt. Det här är ju ett svenskt bolag som finns i hela världen. Och de ser det ju inte som att, så här, alltså man kan ju se det ur 2 perspektiv. Det ena är att man uppmanar kvinnor till att vänta för att du ska jobba på i din karriär. Och att de hjälper en för det, att skjuta på familjeliv och att det blir någon sorts kanske skuld då kring att du faktiskt går och skaffar barn. Å andra sidan så är det ju många kvinnor som, bland annat jag, som känner att man har en karriär och man skjuter lite på att skaffa familj och barn, för man vill inte det riktigt än, men man kan känna en stress av att det finns en biologisk klocka om man är 30, och det är väl den sidan de tar då, att så här, ja, men då kom och jobba hos oss så kan vi hjälpa dig och så får du liksom göra det du vill. Och kanske ser också som en jämställdhetsfaktor att så här, du kan jobba på precis som män.
Mm.
Och vi fryser in dina ägg och vi hjälper dig med det. Så jag tror att det är de två liksom perspektiven.
Ja, och jag kan se både för- och nackdelar. Nu kan ju jag då som min egen person bli väldigt störd. Därför att jag tycker ju att det är ju som regel, det vanligaste är faktiskt ändå att det är en man och en kvinna som får barn tillsammans.
Mm.
Och då tänker jag så att då ska vi väl istället pinpointa vad är det som gör att det blir ett hack i kurvan för den kvinnliga karriären.
Mm.
Och inte den manliga. Det är kanske det fokuset som företaget skulle ha om vi tänker företag.
Mm. Mm.
Men jag fattar att det är svårt och jag ser att det är dubbelt. Jag tycker liksom att jag tycker frysa ägg är ju liksom en fantastisk sak som man kan göra.
Mm.
Så att jag är positiv till att frysa ägg. Som en försäkring.
Mm.
De flesta sannolikt kommer inte använda sina frysta ägg. Därför att man kanske ändå kommer att få barn spontant den gången man försöker. Men som med andra försäkringar så ser jag liksom. Ja men det kan väl ändå vara bra om man har råd, vill, tycker att det känns rimligt.
Mm. Nu kan man spara ägg i 10 år i frysen eller hur?
Nej, man kan förvara frysta embryon i 10 år enligt lagstiftningen. När det gäller liksom frysta ägg så är det inte riktigt liksom samma lag. Nu gör inte vi det hos oss, så att de kliniker som gör det har ju bättre koll rent på det viset. Det handlar ju mer om när du ska föra tillbaka, för att du får inte föra tillbaka dem när du är 52.
Mm. Nej, just det. Men vad kostar då att frysa ägg?
Det kostar som en IVF-behandling. Mellan tummen och pekfingret, där får man ju gå in och titta. Men det är så här att när du gör en privatfinansierad IVF-behandling, då kostar det någonstans runt 40 000 kronor per gång.
Mm.
Och sen så tillkommer ju medicinkostnad, och gör man det här därför att man har en infertilitetsproblematik, då ingår ju de här dyra medicinerna i liksom det förmånliga högkostnadsskyddet för läkemedel som vi har i Sverige, så det är subventionerat.
Mm.
Men om man gör det här för en äggfrys, som ju är som av sociala skäl kan man säga, då får man betala medicinkostnaden. Och sen så kostar det när man så småningom ska använda, och det finns en frysförvaringskostnad.
Mm.
De här siffrorna kan jag när det gäller äggfrys inte liksom i detalj på något sätt, men det är ju liksom, det är möjligt att det kostar lite mindre att göra själva äggfrysen, men sen tillkommer ju behandlingen när du så småningom ska använda de här frysta äggen.
Mm. Så. Men, och hur ser det ut utvecklingen av det här? För att nu kanske det har med min ålder snarare att göra, men på mitt förra jobb så var det en kollega till mig som var 34.
Mm.
Hon skulle åka och frysa in sina ägg, för hon var inte redo att skaffa barn just nu.
Mm.
Var skulle hon åka och frysa in sina ägg? Tror att det var Uppsala.
Okej, men Sverige i alla fall.
Ja,
men det är Sverige. Så att det har ju liksom utvecklats, skulle jag säga, kanske de senaste 10 åren.
Mm. När är det bäst att göra det? I vilken ålder? För jag har ju fått den frågan. Just för att vi har startat bolag och att man står inför att driva en startup. Och det kanske inte är superkompatibelt med att skaffa familj och barn. Och då fick jag en fråga, har du funderat på att frysa in dina ägg? Jag bara, ursäkta.
Mm. Å andra sidan, om man ska frysa in sina ägg så kan man kanske göra det när man är 30 snarare än när man är 35.
Ja, men har man inte gjort det när man är 30 så kan man göra det när man är 35. Mm. Alltså de som jobbar med det här, det är klart att kommer du dit och är 39 år, det är ju ganska liksom låga chanser att det ska bli så bra sen. Så att de gör ju en utredning och gör en bedömning. Och så man kan säga så tidigt som möjligt. Så jag menar hellre 30 än 38.
Mm. Ah, okay. Finns det någon optimal ålder?
Under 35 skulle jag säga.
Ah, all right. När får man betalt, alltså när får man det här betalt av regionerna, IVF och utredning och insatser?
Så här är det. Man får betalt av regionen när man har försökt i 1 år. Då får man göra en liksom regionfinansierad utredning och med ställningstagande till behandling.
Mm.
Så innan det har gått 6 eller 12 månader så får man det inte finansierat.
Nej. Och hur
och så är det åldersfaktorer.
Ja, och vad är det för ålder?
För under 40 som kvinna. Och mannen får inte ha fyllt, om man pratar att få göra IVF så ska kvinnan vara under 40 och mannen ska inte ha fyllt 56.
Hur liksom, vad finns det för bevisbörda för att visa på att man har försökt i över ett år? Hur kan man
Kan man säga det och så har man försökt i 3 månader? Eller liksom, vad, hur?
Det är ju såklart, de flesta är ju faktiskt ärliga. Det är ju faktiskt också så att har du försökt i 3 månader, då är det ju faktiskt i stort sett meningslöst att göra en utredning. Du kommer ju med stor sannolikhet bli gravid snart. Så att det är inte så många som, det skulle vara ovanligt att få.
Egentligen.
Nej, vi kan ju inte kolla. Sen är det ju klart att det kan ju komma fram sen att det visar sig att nej, men jag åt ju p-piller för ett halvår sedan. Eller jag gjorde ett avbrytande för 9 månader sedan. Eller,
ja. Okej, men under 40 år för kvinnor. Mm. Och har man fyllt 40 år, då är det kört.
Ja, regionfinansierat.
Regionfinansierat. Ja. Och hur ser det ut om man får betala, om man vill betala själv? Varför finns det ålders... gränser då?
Nej, då kan man ju säga så här att när det gäller kvinnan, som man pratar IVF, så gör ju vi IVF upp till året man är 42 liksom. Inte efter 43. Nej. Sen kan det säkert variera på några olika kliniker i Sverige och så vidare, men det handlar ju om vad är det meningsfulla medicins med det vi håller på med. Man förväntas också finnas, och när det gäller mannen så är det klart att tanken är ju att man ska finnas med som förälder under barnets uppväxt. Det är liksom på något vis en grundidé när det är ett heterosexuellt par.
Det är inte så länge sedan man sänkte den manliga åldern, för förut var det väl typ 76 år eller
något? Nej, det har det inte varit. Det har legat så här.
Har det det?
Ja, okay. I varje fall så länge jag har jobbat med det här.
Okej, okay. Ja, då var det ett rykte jag hade hört. Ja, hur fungerar det om man är ensamstående? Göra insemination?
Ja, men då får man också göra, det är samma åldersgränser oavsett om du är ensamstående eller ett samkönat par eller heterosexuellt par.
Så,
och då ska man också göra en utredning innan och sen se på förutsättningar för att skicka remiss för att få det här finansierat av regionen. Så att utredningen görs först som en bedömning för att titta på hur ser det ut, hittar vi någon förklaring, och sen är det remissen.
Men om man är ensamstående så behöver man inte försöka själv i 6 månader.
Det är ju väldigt svårt, kan man ju säga. Även som samkönad är det ganska svårt.
Okej, bra. Men, och, så att om man är ensamstående eller en samkönad relation, då har man av sig till en IVF-klinik när man känner att man vill skaffa barn.
Ja, eller en gynmottagning. Det är ju en del vanliga mottagningar som inte är IVF-mottagningar som också kan göra utredningar.
Just det. Och ska vi gå in på en utredning, hur den går till?
Ja, det kan vi göra. Jag tänkte att jag måste ändå tillägga när det gäller det här med 1 år, för det tycker jag är viktigt, att har man med sig, alltså vet man sen, nej, men jag slutade med p-piller för 5 månader sedan och jag har inte fått någon mens, och när jag innan började med p-piller så hade jag inte heller någon mens, eller jag fick mens 3 gånger om året, då ska man ju söka tidigare, för då har man ju ändå finns det ju ett problem med. Och det är samma sak som man kan du faktiskt veta att du har opererats för icke nedvandrade testiklar när det var barn, eller man kan ju ha haft någon cancersjukdom. Så att har man med sig ett problem eller något man tror är ett problem, då kan man ju också ringa och fråga till en klinik. Ska vi starta utredningen?
Hur är det med endometrioskvinnor?
Ja, men alltså de flesta endometrioskvinnor får ju barn helt naturligt av sig själv. Sen är det ju klart att har du jättesvår endometrios, du kanske måste stå på mediciner, allt från p-piller till liksom sprutor eller nedreglering, då, och kanske inte ens kan vara utan det här för då får du så mycket ont, då är det en anledning till att man ska göra en utredning och ta ställning till IVF tidigare.
Och då behöver man inte vänta 1 år, och det kan ändå bli regionsfinansierat?
Ja, i vissa fall.
I vissa fall, ja. Man kan åtminstone höra av sig till.
Ja, men absolut. Ja, men det tycker jag. Och har man dessutom man kanske opererad och har sammanväxningar. Och, ja.
Just det. Så hur går utredningen till?
Då kommer de till oss för ett första besök. Då vi går igenom deras sjukhistoria, kan man säga. Som när man är hos vilken som helst läkare. Vad har man för familjehistorik? Har man tidigare sjukdomar, mediciner? Vi går igenom eventuella operationer, har man haft könssjukdomar hos kvinnan, hur är menscykeln, menssmärtor, och hos mannen frågar man ju också lite grann om tidigare, om operationer och så. Sen så gör jag då ett ultraljud när de är hos mig första gången, då jag tittar på livmodern, jag tittar på äggstockarna. Och sen tar vi blodprover på kvinnan. Och det vanligaste vi tar, det är TSH, alltså sköldkörteln ämnesomsättningshormon. Och vi tar AMH som är antimulleriskt hormon, som är ett äggreservshormon. Och mannen får lämnat spermaprov. Inte då, men han får boka en tid för att lämna spermaprov. Sen så gör vi också, antingen tittar vi på både livmoder och äggledare när vi gör det som brukar beskrivas som en spolning. Men när vi sprutar in vätska för att se att livmoderns form är normal, se så att det inte finns några slemhinneväck, polyper, muskelknutor, någonting som kan störa själva där embryot eller där barnet ska växa, och se att det är passage genom äggledarna. Sen så träffas vi igen och då går vi igenom hela utredningen och bestämmer vad som är nästa steg.
Okej. Och då är ibland då nästa steg IVF.
Ja.
Och hur går det till?
Rent praktiskt går det till så här att nu säger vi har paret som har fått sin remiss godkänd, för då skickar jag remissen. Vi har ett par som har försökt, jag skickar i Stockholm till reproduktionsmedicin på Huddinge som går igenom och godkänner då vanligtvis remissen. Och då är det ju vårdval, då får man i Stockholm, de flesta får det som vårdval, då väljer de den klinik de vill ha kontakt med. Det finns flera att välja med i Stockholm mellan, och då kontaktar man och kommer på ett besök. På det besöket då går vi igenom hur den här behandlingen går till och planerar den. Och det handlar om, brukar jag säga i korta ordalag, så stimulerar vi äggstockarna så att det bildas och produceras fler ägg som mognar den månaden som vi tar ut, befruktar med mannens spermier, odlar och lägger tillbaka ett befruktat ägg.
Mm. Hur stimulerar man dem?
Med äggstimulerande hormon i sprutform.
Mm. FSH.
Ja.
Men och då tar man och plockar ägget.
Mm.
Och det gör man med en liten tunn.
Så har man en tunn nål. Man börjar vanligtvis gör man den här.
Nej men
så här är det. Det vi gör, det är ju att när kvinnan får sin mens, då kommer hon att börja med sprutor på vanligtvis dag 1-3 med äggstimulerande hormon, som gör så att flera av de små ägganlagen som är redo att börja växa kommer att kunna växa den månaden. Efter några dagar då kommer de börja med en spruta till, så att det blir 2 sprutor under några dagar. Vi gör ultraljud, vanligtvis blir det 2 ultraljud efter en vecka och så något till för att bestämma att nu är det dags att ta ut de här äggen. Och vanligtvis tar man ut sprutor i 8-12 dagar. Sen får man ta en ägglossningsspruta och så tar vi ut äggen. Den här andra sprutan som jag pratade om, den ska ju göra så att inte äggen lossnar innan vi har sagt att det är dags.
Och hur plockar man ut äggen?
Så här är det, att plocka ut äggen, det är som egentligen en gynundersökning. Man får lugnande, smärtstillande lokalbedövning. Sen har vi den här ultraljudstaven som man har alltid när man gör ultraljud.
Mm.
Och så har vi en liten ledare och så har vi en tunn nål som vi för in genom slidväggen. Och så sticker vi hål på de här små blåsorna som är som små vätskefyllda ballonger.
Och så suger man ut ägget.
Och så suger man ut vätskan och då följer ägget med om det finns där.
Åh gud, vad är det intressant.
Mm.
Och den vätskan, är det blod? Eller
nej,
är det
klar vätska kan man säga. Ja. Och sen så sitter de i labbet med sitt mikroskop och så letar de i den här vätskan efter de här äggen.
Mm. Så det är inte så att man går in med en liten klammer och så plockar man ett ägg och så
nej,
tar man ut.
Nej, utan det följer lite med dragsuget.
Man,
tänk en vätskefylld ballong som du sticker in en nål i och så suger ut den vätskan.
Mm. Och sen när man sätter ihop spermiet och ägget, hur går det till?
Det beror på om det är ett normalt spermaprov eller inte. Är det ett normalt spermaprov, då har man preparerat det, som har en massa simmande spermier, och så lägger man det i skålar, små små hål där man lägger spermier runt varje ägg. Är det så att det är få spermier, alltså det finns en manlig faktor, de är lite trötta, det finns inte så många, då kommer man att hjälpa spermien på plats in i ägget, och det är det som kallas mikroinjektion eller ICSI.
Det här är helt fantastiskt att man kan göra det här.
Det är faktiskt helt fantastiskt.
Ja.
Och om man liksom backar bandet till liksom början, det var ju först liksom mot senare delen av 90-talet som man kunde hjälpa de män där det inte fanns så mycket spermier. Mm. Innan dess så var det så, antingen man kunde göra, man gjorde IVF, men om det inte blev någon befruktning, då var det liksom, ja, då kan vi inte göra något mer. Så att det har ju gått framåt hela tiden.
Ser det olika ut i olika delar av världen hur det här går till, eller hur mycket man kan göra liksom?
Nej, alltså grundprincipen är ju densamma. Ja. Alltså det spelar ingen roll om du gör det här i liksom Thailand, USA eller Sverige. Mm. Så är det ju liksom, grunden är densamma. Man behöver få ut ägg och befrukta dem och odla.
Mm. Men om man inte har fungerande ägg eller fungerande spermier, så kan man få donation.
Mm.
Hur fungerar det?
Ja, men då fungerar det så i Sverige att då har man gjort utredningen, man har blivit godkänd för att kunna antingen som par, alltså heterosexuellt par där mannen inte har några spermier, eller samkönade eller ensamstående. Då får man, kan man få donerade spermier. Och det görs både vid de offentliga klinikerna och vid en hel del privata kliniker också. Både privat och regionfinansierat. Och då beror det på hur man ska göra det här. Ibland kan det vara så att man börjar med inseminationer.
Mm.
Om man har en liksom ung kvinna och inte har något fel med äggledarna så kan det ju räcka med att man gör insemination. Det vill säga tajmar ägglossningen och sen för man liksom ett koncentrat av bra simmande spermier på plats i livmodern.
Mm.
Och då är det en matchningsprocess. Så att ja, vi har ett par så försöker man ju matcha utifrån den andra parten.
Mm.
Ensamstående är det ju lite annorlunda för då är det ju...
Jag har en annan kollega som ville ha barn själv. För hon var 34 och hade ingen kille och hon ville ha barn. Då åkte hon till Danmark.
Ja, Danmark var ju väldigt tidigt ute med det här. De har ju hållit på i jättemånga år och har ju byggt upp stora spermabanker. Och det har ju varit det som har varit liksom det som har varit svårt i Sverige. Nu byggs det ju upp spermabanker och man har blivit bra på att rekrytera då både ägg- och spermadonatorer.
Mm.
Så att det är betydligt fler som gör det nu i Sverige så att det är inte lika långa väntetider som det har varit tidigare.
Så det hade kanske med det att göra snarare än att hon inte kunde göra det här?
Ja, precis. Okay. Och, men sen är det också så att man kan ju också... Det är ju skillnad. I Sverige så är det ju så att rent lagstiftningsmässigt så har det varit i många år så har barnet rätt att ta del av sitt genetiska ursprung. När det har uppnått mogen ålder som man då typ tänker är runt 18 år.
Mm.
Så att då kan ju faktiskt barnet, förutsatt att föräldrarna har berättat att det har tillkommit med donation, kontakta kliniken och få liksom veta vem som är donator. I Danmark så kan du välja både, det heter ju liksom känd och icke-känd eller non-ID-donor eller ID-donor beroende på vad man själv tycker är lämpligt.
Mm. Mm. Hur vanligt är det att kvinnor och män söker hjälp för det här utomlands?
Ja, alltså, jag tror att en hel del söker sig utomlands. Det kan vara massor av skäl, jag har inga siffror men jag tror inte att det är det primära man gör. De flesta vill liksom få hjälp där man bor, där man känner sig trygg. Sen är det nog så att en del söker sig utomlands när de kanske har gjort flertalet behandlingar, det har inte lyckats, man känner sig frustrerad och ledsen. Det här är ju en livskris för dem som är i det. Det kan också vara en åldersfaktor, men om du är kvinna och där vi menar att det inte är medicinskt rimligt att göra behandlingar och det är också dessutom stora risker att vara gravid. Då kan det ju vara så att i andra länder så har man andra gränser, då kan man söka sig dit. Det kan också vara speciella skäl, det kan ju vara att man har behov av en surrogat.
Mm.
Som ju inte är tillåtet i Sverige.
Surrogatmamma är alltså att en annan mamma bär embryot i sin livmoder och föder det.
Precis, och då kan det vara den egna, om det är ett par man och en kvinna, då kan det ju vara kvinnans ägg, men det kan också vara ett donerat ägg och det kan vara donerade spermier. Och det kan ju vara också, om man tänker två män, då är det ju den möjligheten de har om de ska få barn. Men det kan också vara att man tänker att man tänker att det finns mer möjligheter där, kanske titta på genetiska koden i embryona och så vidare.
Varför är surrogatmamma förbjudet i Sverige men inte utomlands?
Ja, men det är inte tillåtet i jättemånga länder, men i några länder är det tillåtet på olika grunder. I Sverige tittar man över det för att se om vi skulle ha det lagligt i Sverige på altruistisk grund, det vill säga att man gör det som man donerar blod. Det är ingen ersättning involverad som gör, utan man gör det för att man vill ge tillbaka till andra.
För att annars anses det som att man säljer sin kropp, eller?
Precis, och då landade man i att det inte var något vi i nuläget skulle tillåta i Sverige.
Mm.
Det kan ju vara svårt att få någonting också helt altruistiskt i den här situationen. Det är ett jättesvårt och spännande ämne. Jag och Emma har faktiskt precis varit i London och träffat en agentur kan man säga, eller en förening, en liksom inte en vinstdrivande förening som jobbar med att hjälpa de som behöver en surrogat och också själva surrogatmamman.
Mm. Emma är den barnmorskan
som jag gör, har som vi som har podden tillsammans.
Ja. Mm. Jag har faktiskt en bekant, många bekanta.
Ja, det har du verkligen.
Men jag har en bekant som har försökt få barn i många år och inte lyckats, och där det pratas nu om att en familjemedlem ska bära.
Men det är ju inte tillåtet i Sverige.
Så nej, men de gör nog inte i Sverige.
Nej, det beror ju lite på. Det betyder ju inte att det inte är surrogat. Så det är ju många. Det är ju nog ganska. Jag menar, adoptioner har gått ner. Surrogatmödraskap eller barn efter surrogat har gått upp de senaste åren i Sverige. Mm. För att man har kunnat resa till olika länder. Mm. Där ska man nog liksom lite fundera ganska mycket innan var man reser och hur man gör det i så fall. Det är ju en jättesvår fråga, vilket inte betyder att jag inte förstår att man har ett önskemål. Nej, om det. Men det är ändå liksom svårt. Sen är det en del som reser utomlands därför att man, det är ju så här, man är i en krissituation, man är känslig, man vill ha det här barnet. Det är lätt att tro att om jag reser dit och dit, för de säger att det lyckas, man har så här höga chanser att lyckas. De lägger på en massa saker som vi kallar add-ons, alltså att man lägger till saker, allt från blodförtunnande till att man ger kortison, man tittar på genetiken i embryon, och då är det lätt att tänka att okej, då vi gör det här, för då kanske det här blir bättre. Och det är ju svårt, det är ju jobbigt för de här paren också, att man liksom inte har blivit gravid, och man kan ju ibland behöva få hjälp att fundera över hur man ska ta sig vidare i livet.
Mm. Men och hur ser ni på det då? Att man åker utomlands?
Nej, men jag önskar ju generellt att alla som vill ha sina barn kunde få dem i Sverige. Nej, men det är ju en sak i surrogat, jag kan förstå. Jag säger så här, det här är svårt. Därför att, men det är klart, vi vill ju att man ska jobba medicinskt säkert. Mm. Det är det viktiga. Mm. Det betyder inte att jag inte kan förstå att man ser sig om runt om i världen. Det är nog inte så att det givet blir bättre. Det handlar ju om det här med, det är ju ändå så man har sina ägg och man har sina spermier.
Mm. Det jag ser på förlossningen och på specialistmödravården är ju att en del kvinnor är långt över 42 år, alltså över 50 ibland, och att det medför stora medicinska risker.
Mm. Ja, men jag vet, och därför det här gör ju att man tycker att det är tydligen, det är ju såklart en väldigt stor drivkraft, men att få barn när man är runt 50 och kanske sitt första barn med de liksom betydligt ökade risker som är involverade i det, det är ju för oss som jobbar i det svenska nordiska systemet, så har ju vi lite svårt att på ett generellt plan förstå det här.
Och ibland sätter man ju dessutom in två ägg, så att det blir tvillingar, och det är ju en hög risk förlossning och en hög risk graviditet, även om man är 30 år gammal. Ja. Så är man då 50.
Vad är den äldsta kvinnan du har förlöst?
Jag har inte förlöst så jättegamla kvinnor, men vi har ju haft på kliniken sådana som är till och med över 55.
Mm. Det här med att titta på genetiken i embryot, hur mycket kan man se?
Man kan se i och för sig mycket. Ja, i Sverige gör man ju genetisk diagnostik om man vet att man har med sig en genetisk sjukdom som kan medföra stor skada eller inte vara förenligt med liv för barnet. Då får man göra det i Sverige. Sen kan man göra genetisk screening för att exempelvis för att se att det är normal kromosomuppsättning eller inte innan man får tillbaka ett embryo. Och det tror jag, det finns ju i flera länder, det kommer säkert att komma mer och mer i Sverige också att vi kan göra det. Men än så länge är inte det tillåtet. Och även där finns det ju problem, därför att man vet att i vissa av de här embryona där i den genetiken liksom ser inte helt normalt ut, så kan det korrigera sig. Så att några av dem kan faktiskt bli helt normala barn.
Mm.
Så att det här blir ju också svårt, men allt går framåt. Så att jag tänker så att som jag ser det, hänt så mycket under de här 20 åren, så att det kommer ju fortsätta hända saker, och genetiken är ju en stor del i det.
Mm.
För att då får du liksom du vet att du får tillbaka ett embryo som kan sannolikt ha en helt korrekt genetisk kod. Alltså, de är normala när man ser grovt genetiskt barn. Det betyder inte att man inte kan riskera att få ett barn som inte är frisk.
Men det är inte så att man kollar ögonfärg eller hårfärg.
Nej, liksom, nej, det är ingen designer baby liksom.
Nej. Nej.
Normala kromosomer.
Mm. Mm.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, mm. eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Ska vi köra lite frågor?
Vi har fått in ganska mycket frågor på det här ämnet. Hur stor chans är det att lyckas med IVF?
Ja, det är en bra fråga. Det beror på åldern. I första hand. Alltså om du är under 36, då är ju chansen att lyckas. Om du pratar ett försök, kanske 35-40%. Men sammantaget, för om man tittar på de här, det vi får göra i Sverige. De flesta par som är under 36 som kommer till oss och har regionfinansierade behandlingar, de kommer att få barn.
God prognos.
Inom regions
försöken. Det är väldigt generöst erbjudande som man har. Därför att man får 3 ägguttag. Och från ett ägguttag kan du få ett embryo att sätta tillbaka. Du kan också ha tur att du får embryon som du kan frysa.
Mm.
Och det är också jättegoda chanser. Så att det, om allting ser bra ut, så är det väldigt god chans att man ska få barn. Är man över 40, det är en helt annan sak. Mm. Då pratar vi kanske 15% per försök. Att få barn, är du 42, då pratar vi kanske 5-7% att få barn på ett IVF-försök.
Mm. Men är det 3 äggplock som är regionsfinansierat? Så får du ut 12 embryon, så kan du...
Ja, men det är 3. Det är därför jag säger att det här är så otroligt fantastiskt, tycker jag. Det är 3 ägguttag, och tar du ut ägg, vi hoppas ju att man ska få ut någonstans mellan 5 och 12 ägg. Har du tur så får du ett att lägga tillbaka och, får du, och så får du kanske en eller flera om du har tur som du kan lägga i frysen.
Mm.
Blir du då inte gravid, då använder man de som är i frysen innan man gör ett nytt ägguttag.
Okej,
och då är det ägguttagen som räknas. Liksom. Sen får ju inte alla till frysen, men det är, liksom, det är jätte... Jag tycker det är helt fantastiskt.
Mm, håller med. En uppföljningsfråga på de tre då. En tjej som frågar här. 3 försök bekostade av landstinget. Ändras behandlingen efter misslyckade försök? Eller ser alla de 3 försöken likadana ut?
Nej, alla 3 försöken kan se helt likadana ut om det bedöms som att det är rimliga. Vi försöker alltid såklart titta på hur såg det här ut? Är det något vi ska ändra för att se om det gör någon skillnad?
Skulle ni rekommendera att frysa sina ägg om man vill ha karriär innan man får barn?
Nu kommer den. Men nu kom ju den frågan. Jag tänker att om man funderar på det, då kan man ju ringa och prata med någon klinik som jobbar med äggfrys för att höra hur de tänker på det. Men sen kan man bara gå till sig själv. Alltså, vem är jag? Vad vill jag? Vad tänker jag om min fertilitet? Har jag en relation eller inte? Har jag råd med det här?
Ja. Har ni några tips på hur man ska hantera den jobbiga 2 veckors väntan som uppstår efter återinföring? För att veta om man har blivit gravid.
Det är den jobbigaste perioden på hela behandlingen. Det är ju en... Jag brukar säga att det enda man får försöka hitta på saker. Att göra trevliga saker som man känner att man mår bra av. Om det är att ta promenader eller liksom se en bra serie, läsa bra böcker. Normalt sett skulle man ju säga gå på bio, gå på teater och göra alla de här sakerna som vi ju ska vara försiktiga med just den här tiden. Men hitta på saker, få tiden att gå, därför att man kan faktiskt inte påverka det här. Det liksom brukar jag säga när jag har lagt tillbaka ett embryo, att nu handlar det om den genetiska koden i det här embryot. Det är liksom utanför kvinnans kontroll. Och då får man liksom försöka fördriva tiden, för man blir inte mer eller mindre gravid för att man går och tänker på det hela tiden.
Och det hjälper liksom inte om du ligger ner i 2 veckor?
Det hjälper inte om du ligger ner. Det blir bara en otroligt jobbig period och risk för att du ska få en blodpropp.
Ja. Hur stor andel av de som drabbats av ofrivillig barnlöshet och behöver göra IVF har PCOS eller endometrios?
Då kan man säga att i den här, det är ungefär 50-50 man kvinna, och endometrios och PCOS är en ganska stor del av de kvinnliga anledningarna som jag ser vid utredning. Men det är fortfarande majoriteten av kvinnor som har PCOS, som ju en helt, det kan vi ägna till program till att också förstås, eller endometrios, de kommer att få barn.
Mm.
Och många kommer att få barn helt spontant.
Tar man kontakt direkt med en vårdcentral eller IVF-klinik?
För att göra en utredning så kontaktar man en IVF-klinik eller annan gynmottagning som också gör fertilitetsutredningar.
Mm. Hur aktivt måste man ha sex för att faktiskt vara aktiv? Vilka dagar i cykeln och hur ofta?
Jag säger så här, om man ligger med varandra 3 gånger i veckan spritt över tid, då kommer det alltid att finnas spermier där när ägget lossnar. Och så kan man säga, ligger man med varandra 1 gång i månaden, ja, men då ska man ha himla tur om det råkar vara de här dagarna runt ägglossningen. Då är det liksom det fertila fönstret. Jag menar, spermierna ska på plats innan ägget lossnar. Ägget lossnar lite olika beroende på vilken menscykel man har och kan bli befruktat 12-24 timmar. Spermierna ska på plats innan, de kan leva 5 dagar.
Mm.
Så att de ska liksom simma mot målet och ligga och liksom lura i vassen i äggledarna när ägget kommer.
Mm. Hur kan man få hjälp med hypotalamamenorré? Det vet jag inte vad det är.
Det är när din hypofys, den hormonstyrande körteln under hjärnan, inte riktigt fungerar och skickar ut tillräckligt med hormon för att du ska kunna få en ägglossning. Det kan bero på flera saker. Det kan vara medicinska orsaker, det kan vara undervikt och överträning. Och då behöver man tillföra hormon som gör att man gör en ägglossningsstimulering helt enkelt.
Vad är chansen att lyckas med en äggdonation i procent?
Jag kan inte de procentsatserna exakt, men det är ju, man får ju likställa det med IVF med liksom egna bra ägg. Så att det är ju liksom, och generellt ligger chansen att lyckas ungefär 35% per försök.
Mm. Hur möter ni personer som inte blir hjälpta av IVF, där ni inte längre kan göra mer?
En del av vårt uppdrag är ju faktiskt att hjälpa de kvinnor och par som kommer till oss att ta sig vidare på ett eller annat sätt. Det kan ju vara att vi kommer fram till att det är inte meningsfullt att använda de egna äggen längre. Då kan man rekommendera äggdonation. Jag jobbar ju inte med äggdonation, men har man liksom kommit till vägs ände där, då behöver man ju fundera på andra saker. Man behöver fundera på om man ska leva utan barn, adoption. Psykologiskt stöd är ju viktigt, att man kan vända sig till en samtal, någon form av beteendeterapeut, psykolog, samtalsstöd. Så att vi försöker ju så gott vi kan hjälpa dem att ta sig vidare.
Hur många av dem som har fått IVF-hjälp donerar det embryon de inte behöver till andra?
Det kan man teoretiskt göra i Sverige, men inte praktiskt, därför att det är nog en del som skulle vilja det. Vi har ju mängder av frysförvarade embryon som finns runt omkring på klinikerna i Sverige. Det här är ju så att de embryona, de som har donerat sina ägg och spermier till just det embryot, alltså paret, de är inte utredda som donatorer, och donatorer är en speciell utredning. Så därför går det inte bara att komma till en klinik och säga att nu har vi 4 embryon kvar, de vill vi ge bort. Utan när man pratar om donerade ägg och spermier, då är ju de som gör den donationen, de är speciellt utredda just i det syftet, också för olika sjukdomar och så vidare. Så svaret är noll.
Noll, ja. Okej. Ja. Vad är QIVF? Vad säger resultaten om hur bra kliniken är?
Det är ett svenskt kvalitetsregister där alla kliniker är med och rapporterar. Det kommer ut en årsrapport varje år, så nu vi rapporterar online nu. Jag skulle säga, om man tittar på de siffrorna, så är det ju alltid, det finns alltid en spridning mellan olika kliniker, olika åldersgrupper. De flesta kliniker i Sverige är faktiskt ganska likvärdiga, skulle jag säga. Vi jobbar på väldigt lika sätt. En stor del beror ju sen på vilken typ av par som kommer till en klinik. För jag menar, har du en klinik där de flesta, du kanske har en framförallt majoriteten av patienterna eller kvinnorna är 38 år och äldre, det kommer att ge sämre resultat än om du har där kliniken där majoriteten är runt 30, de kommer att få ett bättre resultat.
Den här frågan har vi redan varit inne på. Hur ser ni på äggfrys av sociala skäl? Är det vettigt eller är det lurendrejeri?
Det är absolut inte lurendrejeri. Sen, det är det ju inte. Det är en väldigt välfungerande verksamhet och man vet att det fungerar bra. Sen har det ju inte fötts supermånga barn än så länge, därför att det är inte jättemånga som än har använt sina frysförvarade ägg. Men metoden är jättebra.
Vilka faktorer påverkar fertiliteten?
Då undrar jag hur den frågan är ställd. Man kan säga i stora drag så påverkar ju övervikt, undervikt. Du kan ha medicinska sjukdomar, du kan ha endokrinologiska sjukdomar, du kan ha varit opererad, haft en svår sjukdom. Sådana saker. Rökning, såklart.
Kost?
Nej, alltså kost, normal kost ska man äta. Det är inte så att vi kan säga att om du äter den ena eller andra, det är möjligt. Jag menar, den kost man generellt rekommenderar är ju liksom, medelhavskost är ju bra på jättemånga sätt. Man behöver inte vara vegetarian, man ska inte hålla på med några extremkoster.
Nej.
Processen för att bli godkänd för donationsbehandling är annorlunda från att adoptera barn. Borde de processerna vara mer lika? De som adopterar måste till exempel gå en föräldrakurs först.
Ja, då skulle man kunna säga att egentligen så borde alla gå en föräldrakurs innan man får barn. Om man ska tänka att man ska likställa det här. Det här är ju en jättesvår fråga. Adoption är ju ändå en annan sak än en donation. Det är ju liksom fantastiskt att det finns. Det är ju inte en jättestor. Det görs ju inte jättemycket adoptioner längre i Sverige, eftersom de flesta länder som har barn som kan adopteras har ju också blivit striktare med att man vill att inte göra så längre, utan man försöker behålla barnen i landet. Det är ju annorlunda att adoptera ett barn som redan har varit med om en separation, i och med att du har hamnat på ett barnhem eller inte har föräldrar som kan ta hand om det, jämfört med en donationsprocess där man kanske som kvinna kanske bär barnet, eller som man om man har donerade spermier så är det liksom mer, eller man är med hela vägen från början. Mm. Så det är nog ändå lite olika. Sen så är det ju viktigt när det gäller donation att tänka på det här med barnets rätt till sitt genetiska ursprung och sånt som vi pratar jättemycket om i Sverige.
Mm.
Som är viktigt.
Mm.
Hur ser donationsverksamheten ut i er region och behövs det fler donatorer?
Man har ju byggt upp flera kliniker nu eller som vill ha donatorer och spermadonatorer. De har varit jätteduktiga att rekrytera, men svaret är ja. Om man känner att man vill donera ägg eller spermier, då ska man kontakta en klinik och fråga hur det går till och se om man kan vara, om man är intresserad av det. Så att det behövs en lång väg från att vilja bli donator till att de facto bli donator. Mm. Och så att alla, även om man vill det, kan inte bli det. Så att jag skulle säga ja, det behövs.
Genomgår man tester och sådär då?
Tester och det tester man får lämna om det är spermier, lämna spermaprov. Om det är som kvinna så ska man ju se vilken ålder har man äggreservsjukdomar. Och det är ju också en process där man, som jag sa, jämfört med att donera ett embryo som redan finns. Man screenas ju för sjukdomar och familjehistorik och så.
Så en sista fråga.
Mm.
Det här var en lite längre fråga som vi fick. Så efterlängtat avsnitt med ofrivillig barnlöshet. Jag har några frågor. Jag och min sambo har påbörjat en fertilitetsutredning och gjort blodprov, spermaprov, spolning av äggledare och allt ser bra ut. Vi skulle få en remiss till RMC, Linköping. Vi blev nekade den remissen för att vi var för unga. Och fick till svar att om paret är under 35 måste de ha gått 2 år innan IVF kan erbjudas. Jag tycker detta låter konstigt eftersom de är olika beroende på vilket län man bor i.
Så här är det. I Region Stockholm ska kvinnan vara över 25. Man, som jag sa, under 40. Mannen under 56 om vi har ett heterosexuellt par. Man ska ha ett BMI under 35 och över 18. Och man ska inte ha någonting med sig som gör att man bedöms inte riktigt kunna ta hand om barnet på ett bra sätt. Så det ingår liksom i den bedömningen som vi gör. Om man har någon form av drogproblematik, kriminalitet, svår psykisk ohälsa som gör att man tänker att det är kanske inte lämpligt just nu att bli förälder, då kan man bli nekad. Man ska ha varit tillsammans i mer än 2 år och man ska ha försökt i mer än 1 år. Så ser Region Stockholms regler ut. Jag tror att vissa andra regioner har lite andra regler. På vissa ställen ska man ha ett BMI under 30. En del kanske också har så att man ska ha försökt mer än 2 år om det är en oförklarad infertilitet och man är ung. Därför att det är ändå så pass goda chanser att det ska lyckas då.
Mm. Så det är helt olika i alla regioner?
Nej,
alltså.
Det är inte helt olika, men det finns vissa olikheter. Mm. Men då, vi har ju en patientlag i Sverige som gör att man har möjlighet att söka vård egentligen var man vill i Sverige.
Så det här paret kan söka vård i Stockholm?
Så att man kan ju faktiskt höra av sig någon annanstans och höra hur ställer ni er till det här.
Mm.
Mm.
Okej.
Ja, och sen hade vi en till
alla
fråga.
Känner inte till patientlagen.
Nej.
Så det är ju lagen om valfrihet.
De känner inte till det. Så att det är ju ett bra tips då här med situationen. Och så har vi en till fråga, men jag kände att vi redan hade tangerat på den. Men det är en kvinna som frågar här. Innan en söker hjälp för utebliven graviditet ska det vara ungefär ett år av aktivt försökande hemma.
Mm.
Men hur aktivt är aktivt? Vi har är det sex en gång om dagen med manlig utlösning i menscykeln dag 10-15? Vi försöker, men vi har väldigt låg lust just nu.
Ja, och det är ju inte så ovanligt att man kanske har det när man har försökt då och det inte funkar.
Mm.
Men då säger jag igen, om man vet så här, jag har en menscykel som är 27-30 dagar, sannolikt ägglossning någonstans dag liksom 13-16. Då och spermierna ska på plats innan. Så om man vet att det här är fönstret. Om vi då klarar att vara tillsammans ett par gånger under den här tiden. Då kommer spermierna att finnas där.
Mm.
Det är ett aktivt försök.
Mm.
Jag menar, får man till det en gång, bättre än 0 gånger. Mm. Vill man ligga med varandra flera gånger om dagen, fine. Men det är liksom inte så att det behöver vara en gång om dagen under en vecka. Det är bättre att få till det man får till.
Mm. Mm. Jättebra svar. Carolina, tack snälla för att du har kommit hit och poddat med oss idag.
Det
så
var
intressant.
Jättetrevligt.
Vi får bjuda tillbaka dig inom.
Ja, det får vi göra. Det kommer komma fler frågor på det här. Och,
så kan vi ju tipsa om IVF-podden också. Din
ja, verkligen. Och Ditt fertila liv, en jättebra bok.
Ja.
Mm. Så det tipsar vi varmt om.
Det är bra. Jättekul att vara här. Kom gärna tillbaka.
Tack, Carolina. Tack.
Hej då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.